Hej och välkommen till Förmedlarpodden. Idag ska vi prata om kvinnors välmående. För det är faktiskt så att kvinnor står för 4 av 5 fall av stressrelaterad sjukskrivning. Vi ska prata om varför det ser ut så och hur det kan bli bättre. Jag som pratar nu heter Karin Sigrud och jag är kommunikationschef på Länsförsäkringar Mäklarservice och jag har 2 gäster med mig. Ni får presentera er själva. Gabriella, varsågod.
Ja, hej. Jag heter Gabriella Svanberg och är psykolog och specialist i neuropsykologi. Läran om hjärnan.
Och Lena Lagerberg jobbar som affärsspecialist personrisk och min roll är att stötta och supporta och informera alla som känner till om vårt sjukvårdserbjudande.
Välkomna.
Tackar.
Tack.
Men om vi börjar i det här faktan då att kvinnor är överrepresenterade när det kommer till stressrelaterad sjukskrivning. Varför ser det ut så?
Alltså det finns ju fler anledningar till det här. Så det är ett spännande område. Det jag spontant tänker på är ju 2 stora huvudområden. Det ena jag tänker på är faktiskt att vi har faktiskt lite annorlunda biologi och kemi. Så vi har ju våra cykler, vi har PMS-svårigheter eller vi har östrogenhalter som fluktuerar under månaden. Så helt enkelt har vi våra olika perioder. Det är tonår, det är förlossning, det är kemiska förändringar. Men sen är det ju också de här osynliga kraven som jag tycker att jag ser att det finns en annan kravbild på kvinnor än på män. Så det påverkar.
På vilket sätt menar du då?
Nej, men då menar jag att om man tänker så här, vad är stress egentligen? Då är ju det, stress är inte bara att ha mycket, utan det är ju att känna sig otillräcklig. Och det här är ganska stor skillnad då, för att vi säger att jag nu är chef, jag jobbar hårt. Men så har jag kanske också en hög kravnivå på att ha koll på alla barnens presenter de ska till kalasen. Jag kanske måste se väldigt piffig och fin ut. Jag ska ha bra kropp, jag ska vara vältränad, jag ska ha fin hy. Det blir rätt många kravområden helt enkelt. Sen har män också sina kravområden, men jag tänker att här finns det lite mer tillåtelse till att gå all in på jobbet. Mm. Och kunna släppa allt annat med lite mindre dåligt samvete.
Men kan det vara så att män inte själva sjukskriver sig på grund av att män inte gör det så här, historiskt sett, alltså kulturellt sett? Kan det finnas sådana så här, mörkertal också, tror du, i statistiken? Att det borde vara fler, att det kanske borde vara jämnare representerat än vad det är, just med stressrelaterad sjukdom?
Ja, det tror jag faktiskt. Det finns ju spännande områden här. Dels finns det ju faktiskt statistik också som säger att män då har ökad frekvens inom missbruk. Det kan man ju tänka sig då, en aspekt att här dövar man då dåligt mående. Man kanske inte går till någon och uttrycker sin stress, utan då löser det själv med att döva med något. Så det är ju en sak. Och det andra är ju också att det finns ju de som hävdar att kriterierna faktiskt är lite riktade till det kvinnliga symptom på ångest och depression. Det kan man ju debattera, men att man då till exempel irritation och ilska, aggression, skulle kunna vara då lite mer ett manligt sätt att faktiskt visa ångest på. Medan det här då inte riktigt förstår ni, samma symptomkriterier. Så det är också lite spännande att klura kring.
För vad är det som, kan man ruta in liksom, vad är en stressrelaterad sjukdom? Finns det några kategorier eller finns det några symptom som måste vara med i den beskrivningen?
Alltså stressrelaterad ohälsa då, det är ju att man är, dels känner sig stressad, en utmattningsproblematik helt enkelt. Det är ju också att man känner sig helt slut och på ett annat sätt trött än något du kan vila dig i kapp. Så att om man har en utmattningsdepression eller utmattningssyndrom så är man bara helt slut helt enkelt. Man vaknar och känner sig ändå inte utvilad. Och sen är det ju många som beskriver då ångest, alltså tryck över bröstet, huvudvärk, muskelspänningar. Så allt det här är ju tecken på då att det biologiska larmet, stresssystemet, fight, flight har vissa hört, att det har varit på för mycket. Så egentligen är det ju en sund reaktion, det här med fight, flight. Men om det är på för mycket, det är då man blir dålig.
Mm.
ser jag ju att vi har fått för lite återhämtning och lugn och ro. För mycket krav.
Mm. Och då är ju hemmet ett ställe där man tänker sig att man ska få återhämtning. Och det ser ju olika ut ofta för män och kvinnor, speciellt med små barn i hemmet, att man kanske inte får samma återhämtning hemma.
Nej, jag kan tänka mig, jag minns tillbaka när jag hade småbarn. Mm. Det kändes som att man var en hets mot klockan hela tiden. Man stressade på morgon, man skulle hinna lämna barnen, man skulle hinna med tåget så man kom till jobbet. Sen på jobbet satt man och hade koll på klockan hela tiden, för man måste ju åka hem i tid för att hinna hämta barnen. Mm. Och sen var det kanske aktiviteter. Så det var ju en ständig hets mot klockan. Mm. Och sen när barnen varit stora och inte behövde hämta dem längre, då kände man, men gud vilken frihet. Mm. Om jag går från jobbet 4:45 eller 4:15, det spelar ju ingen roll.
Nej.
Så det tyckte jag var en frihetskänsla. Och jag tänkte också på det här med stress. Om det var inne på, jag hade en situation nyss här på jobbet. Mm. Jag har haft lite stressigt idag, mycket att göra. Och skulle förbereda mig när du kommer. Och så kommer en kollega och ska ställa en fråga till mig. Och då känner jag bara svara ja. Hur ska jag agera? Till slut känner jag, nej, men jag går in och sätter mitt eget rum. Men hur ska man göra för att liksom, det här med prioritera och när man känner av, vad är tipset? Vad skulle jag ha gjort istället för att bara säga sådär fräckt till min kollega?
Det spontana, först tänker jag, var klokt där och gå in på rummet, ja, och lugna ner sig lite, det var väl bra. Men jag tänker också att det är ju som en liten reminder att oj, nu har det gått lite för långt. I den bästa världen så tänker jag att det är att förekomma, att helt enkelt skapa en balans. Så att man tänker nästan lite som jag hört det där, man ska inte behöva vara törstig egentligen, hört. Utan man ska ju dricka så att man inte blir törstig. Så man dricker lite då och då. Och jag tänker att det är samma sak med vår hjärna. Att vi ska helt enkelt få in lite andrum. Sen, jag tänker på det här, om det nu är så att din reaktion är tydlig på att ditt fight-flight-system är på, det biologiska larmet, så ska gå på då när vi känner lite hot eller lite stress, alltså lite sådär. Om du står, jag brukar alltid dra exempel, om du står mitt på en gata och det kommer bilar, ja då ska det ju biologiska larmet gå på. Då ska ju du få den här, man bara hoppa upp på trottoarkanten.
Mm.
Det som händer då när det här kortisolet sprutar ut och fight-flight-larmet går på, det är då man säger att du ska bli lite aggressiv. Fight eller flight, eller bara skygg och fly. Så i ditt läge lät det som att nu var din liksom aggressionsdelen slog på lite där. Så att ditt biologiska larm fungerar.
Ja, vad bra, vad skönt.
Ja, så det är mycket bra.
Ja.
Och där, så det ska du, tycker jag, också faktiskt tänka på, att ja, men inte döma dig bara, om man säger så, för att du morrar till på någon, utan åh, vad bra lilla hjärna att du försöker hjälpa mig. Och kanske också då ursäkta dig själv lite, oj, nu var mitt fight-flight-system på. Mm. Men det är klart, vi vill också göra något åt det, så att man inte hela tiden går och far ut och sen ursäkta sig själv, utan kanske ändå, okej, hur kan jag förekomma det här nästa gång.
Mm.
Jag kanske har kört på lite för hårt. Ser det som ett symptom som bara ska hjälpa dig.
Mm.
Precis som om jag sover dåligt. Då blir, istället för att då bli arg och tycka att vad är det för fel, så kanske då min kropp försöker säga till mig. Tagga ner lite. Du kanske ska boka av något möte och ta det lugnt imorgon.
Mm. Kan det skilja sig åt mellan män och kvinnor också, hur stress uttrycker sig?
Mm. Man kanske inte bara ska säga män eller kvinnor, för vi är ju alla individer. Mm. Så att det blir alltid lite fel ju. Men det finns ju mer, man säger då, feminina eller maskulina sätt. Precis som det här vi pratade om, att irritation och aggression. Mm. Kanske ditt morgon här kanske var ett litet manligt beteende, och maskulint. Ja. Medan kanske då ångest, alltså ta det in och oro. Om man vill dela upp det i maskulint, feminint. Det är ju en salig blandning av symptom. Men det här med att kvinnor, att vi faktiskt oftare pratar med andra, det tror jag faktiskt ligger mycket sanning i. Och det är ju hjälpande för kvinnor. Där försöker vi få, jag menar, som bekräftelse, få lite oxytocin och lugnande hormoner. Liksom någon kanske klappar oss på axeln och säger det är lugnt och förstående. Då lugnar ju det vårt system. Medan män tror jag faktiskt oftare håller inombords. Så det, där är det en liten fördel tror jag för oss kvinnor faktiskt. Så vi har mer krav eventuellt, men också då lite fördel av att vi hjälper varandra kanske lite mer där, prata med
varandra. Bättre på att ventilera.
Ja, liksom. Men faktiskt.
Man säger ju ofta att män kan bara göra en sak i taget och kvinnor kan göra massa saker i taget. Så att man lagar mat och tar hand om barnen och jobbar och pratar med en kompis i telefon samtidigt. Och det går så bra så. Men tror vi verkligen på det här? Är det så? Eller är det här någonting som vi har bara kulturellt hittat på?
Ja, jag kan det inte i alla fall. Men det sägs ju faktiskt att ingen av oss, vi är inte så himla bra på det här med multitasking. Så det finns ju till och med forskning som visar att de som verkligen tror att de är bra på det är till och med nästan lite sämre. Så vi är sämre än vad vi tror. All forskning tyder på att vi kan i stort sett inte göra mer än två saker i alla fall. Och ibland kan vi inte ens göra två saker. Men vissa saker kan vi kan tugga tuggummi och skriva ett brev. Men kan inte tänka på ett mattetal och skriva en uppsats. Så det är lite olika där ju. Nej, det där med om kvinnor eller män. Jag är inte heller övertygad om exakt det där.
Nej. Lena, är du bra på att göra många saker samtidigt?
Nej, inte alls. Men jag tänkte på det också återigen till småbarnsåren. För då var det en annan sak. Då kanske man hade liksom barnet på höften. Och så gick man och kanske satte på en tvättmaskin samtidigt. Men det var ju ingenting som krävde någon större tankeverksamhet, om man säger så.
Nej.
Men jag märker ofta när jag pratar och ska skriva ett mejl, då brukar jag säga, jag kan inte göra två saker samtidigt. Då kan jag inte prata samtidigt som jag skriver.
Just det.
Och jag tänker också, om man håller på med till exempel 10-kamp eller 7-kamp, då gör man ju bara en gren i taget. Man kastar ju inte spjut samtidigt som man hoppar höjd.
Nej.
Jag tror det är med en sak i taget.
Ja. Men det är också att det beror att du lyfter det där, just att det beror ju på faktiskt vad.
Mm.
Du kan hålla en baby och vischa den och torka en diskbänk. Alltså vissa saker går. Ja, men där, det är också spännande tycker jag med det här manligt, kvinnligt. Att nu håller väl det på att jämnas ut, men det har ju funnits någon form av lite skam i att vara otrevlig till exempel. Det är inte okej om man är liksom fin flicka, utan då ska du både göra jättemycket och sen ska du också vara trevlig och liksom inte vara för rak, utan det ska lindas in gärna och skrivas gulligt och tänka på andra mer än dig. Det finns ju några sådana kulturella aspekter.
Vi är ju jätteglada att ha dig här idag också, för du är ju med och har många bra artiklar i våra nyhetsbrev som vi skickar ut, ungefär 6 gånger per år. Och i det senaste nu så pratar du om det här med acceptans. ACT, heter det så?
Ja.
Att man ska vara, liksom, acceptera mer situationer istället för att trycka undan saker och ting. Kan du berätta lite mer om det?
Ja. Nej, men det här acceptance and commitment therapy är ju något som jag tycker är då väldigt bra. Det är en modell kan man säga som då innefattar olika mentala förmågor som vi behöver för att då hålla oss mentalt starka skulle jag säga. Precis som att man jobbar då upp en fysiskt stark kropp. Man går på ett satspass eller något och så vet vi att ja, då är det mage och det är axlar och det är biceps och så man vet, det är ett gäng områden, så blir man fysiskt stark. Och nu då, så har man kunnat mäta hjärnan sen ungefär 2000-talet, så har man kunnat se, vad är mental styrka? Och då är det ett antal områden som man då tillsammans säger då att man blir psykologiskt flexibel. Och det är då det här, där ingår acceptans, det är en av de här områdena, man tänker stationerna, det skulle kunna vara bicepsstationen då, att det är en viktig mental förmåga.
Som man kan träna upp.
Ja, så det är jättekul tycker jag att det finns då precis väldigt likt, alltså ett satspass som om du ska träna upp din mage, så kan du göra sit-ups eller du gör olika varianter. Och då på samma sätt faktiskt så är det då olika mentala övningar på varje område. Hur tränar man acceptans? Eller hur tränar man att stanna upp? Så att i ditt exempel när du morrade där i korridoren. Det skulle ju kunna vara ett sånt då. Där man kanske då, okej, nu känner jag att jag är lite dålig kemi här. Och i den allra bästa av världar så kanske man då stannar upp. Och så är, om man då är yberpsykologiskt flexibel så kanske man då liksom, går igenom de här olika delarna och helt enkelt agerar som man vill.
Det låter svårt att träna på typ acceptans eller att stanna upp och så. Men det kanske inte är det. Eller jag som tänker att det är svårt bara. Liksom, kan man lära sig det ganska enkelt?
Det är enkla grejer, om man säger det, det är både enkelt och svårt. Mm. Det är lite som då, ja, säg sit-ups. Alltså det är inte enkelt att förstå de olika delarna. Som vi säger, stanna upp. Ja, men vadå? Hur svårt kan det vara? Bara stanna upp. Men lite olika då svårt kan det vara för oss alla. Med någon, alltså någon, du kanske har lätt för en station. Och du kanske har lättare för någon annan station. Mm. Som att vi är lite olika starka och svaga i olika delar av den här ACT-stjärnan. Som att, jag menar, bara vill säga, värderingar är en väldigt viktig bit. Det är en av de här stationerna. Och för att någonstans måste vi ju veta, hur vill vi vara? Hur vill du vara här i korridoren? Om inte vi har det klart för oss så är det ju mycket lättare att, oj, jag bara gör något. Men om jag är väldigt, väldigt tydlig, om jag har verkligen jobbat på mina värderingar, hur vill jag vara, så blir det väldigt mycket lättare.
Du var inne på en bra sak där, det är ju mitt agerande där, det är ju för att när det blir för mycket. Och det här med återhämtning är ju så viktigt, man måste ju tanka bilen, den kan ju inte åka i all evighet, man måste ju ladda sin iPhone. Så det här med återhämtning är ju superviktigt, och där har ju du gett tidigare tips också på så här mikropauser och sånt. Så hur kan man få till det där på en arbetsdag då, kanske om jag ska ha en mikropaus? Vad gör jag då?
Alltså jag gillar ju det här superenkla, att bara ta några andetag. Att släppa vad du håller på med. Liksom låta axlarna sjunka ner och ta några andetag. Det blir en aktiv handling eftersom jag känner själv då att nu tar jag en liten paus. Så att det är den här intentionen och att man själv liksom, nu väljer jag bara ta en liten break. Eller jag själv är ju sån här musikälskare som gärna går och sätter på en låt. Någon som jag tycker då är lugnande. Det kan vara en typisk sån liten break jag tar. Går ut och helt enkelt ställer mig i en solglänta och lyssnar på en låt.
Mm. Du har hittat ditt sätt som funkar för dig.
Ja, men sen tycker jag det också är viktigt då att lägga en bra förväntansnivå redan innan. Så att man kanske synkar, vänta nu, vad är rimligt att jag gör idag? Vår agenda kräver kanske mer än 24 timmar. Och då är det liksom upplägg för att jämt vara otillräcklig.
Mm.
Så bara den biten att se, okej, vänta, vad är prio nu? Alltså lägga den lilla mödan på att se vad är rimligt. Mm.
Kan det vara så att, nu generaliserar jag ju såklart, men kan det vara så att kvinnor har för höga förväntningar på livet? Alltså allting som har med nöjen och utseende, och arbete, familj, hem. Att vi ska vara lyckliga varje dag. Har vi för höga förväntningar, tror du?
Ja, jag tror att det är en av våra huvudbovar. Det här med också varför ungdomar mår sämre och sämre enligt statistik. Jag tänker mig att mycket handlar om det. Att det är orimliga krav som vi faktiskt ställer på oss själva. Mm. Inte medvetet, men det är ganska orimligt att hinna med allt samtidigt. Att jag ska då både ha ett toppfint hem, jag ska vara jättebra på jobbet. Det blir lätt en helt, helt orimlig situation ju. Det kommer jag faktiskt också själv ihåg när jag fick mitt tredje barn. Då hade jag liksom bara lagt till ett barn och inte riktigt tänkt på att varje barn tar rätt många timmar. Och då såg jag någon gång en skylt. Tänk en så enkel sak, en liten skylt. Så stod det så här: the key is not to prioritize your schedule, but to schedule your priorities.
Mm.
Och den bara liksom fångade mig. Och det blev liksom som en, just det, jag hinner ju inte med allt, jag måste ju välja.
Mm.
Och det blev en ganska revolutionerande skillnad i hela livsperspektivet då. Där jag insåg att okej, jag är på att forska då vid något tillfälle. Så tänkte jag, men nu är det kanske forskningen och barnen. då får du se lite ut som hipp som happ hemma. Som de där kravtankarna då kom, men gud, har vi inte gjort det här? Har vi inte inrett? Har vi inte? Ja, nej, då var det... Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Det var liksom ett genomtänkt beslut då. Eller ibland kanske man får acceptera, okej, jag är inte så social just nu. Eller jag kanske inte tränar så mycket just nu, om man nu vill välja bort det. Men att ändå ha tittat lite på det så att det inte bara är jag är otillräcklig.
Mm. Jag tänker också att det är viktigt att man har tydligt både på jobbet och hemma vad det är för krav och förväntan vi har på varandra.
Ja.
Vad förväntas det? Hur fort ska jag svara på det här mejlet? Och jag tänker också att man är tydlig och kanske säger ifrån, säger nej. Och även hemma. Om jag säger till exempel till min sambo, tittar ner och tycker att oj vad smutsigt golvet är. Mm. Så tycker jag kanske att han ska förstå då, att han ska skura golvet eller dammsuga. Och så blir jag arg om han inte gör det.
Mm.
Då måste jag ju vara tydlig med att säga, oj, vi kanske skulle behöva dammsuga golvet, eller kan du dammsuga golvet? Att man har olika förväntningar och man tycker att man ska förstå varandra utan att man har varit tydlig.
Oh, gud vad bra att du lyfter det tycker jag. För jag har lite missat den aspekten just att vår hjärna går ju igång på riktiga hot när vi då har krav eller faror. Men därför är det så bra att du lyfter här också inbillade hot. Så att det kan ju också vara att jag tror att min chef förväntar sig det här. Eller jag tror att mina vänner förväntar sig det här, eller min man. Eller mina, men det är ingen som har sagt det eller förväntar sig det. Så det kan också gå åt det hållet. Mm. Så det är faktiskt, det tror jag vi har väldigt mycket att vinna där. Genom att minimera då onödigt lidande. Så jag vet inte hur många just inom företagshälsovården jag har pratat med, just vi säger då personer som har kommit för stress och de har haft enormt höga krav och de har trott att chefer förväntar sig saker av dem, men sen när man tar in båda i ett rum så säger chefen, nej men det här är liksom långt över vad du behöver göra, och då har det ju varit ett onödigt en insats som faktiskt har varit onödig i det här fallet.
I vår försäkring så ingår ju några hälsofrämjande tjänster där syftet är att man ska främja hälsa och förebygga ohälsa så man får hjälp i tid. Mm. Om man kanske känner sig stressad eller om man sover dåligt eller man kanske behöver hjälp med att sluta röka. Och apropå det här med kvinnor, och jag har ju kommit in i en period nu när jag sover lite sämre. Och då har jag hört mig för, jag har ventilerat med mina väninnor, att det är fler som upplever det när man kommer upp i åldern och närmare då klimakteriet. Och då har ju vi ett program som heter Sov bättre.
Mm.
Så man får tips då hur man ska tänka på. Då är det ju många av de här sakerna att man inte ska ta med sig mobiltelefonen in i sovrum och så. Men då kommer jag tänka på, också det här är ändå kanske en myt. Man har tidigare, har jag hört någonting att kvinnor kräver mer sömn. Kan det stämma? Eller är det bara något påhitt?
Alltså jag har faktiskt inte hört det.
Nej.
Jag har faktiskt inte hört det, men det är jag inte. Det betyder inte att det inte är så. Men jag har faktiskt inte hört det.
Det kanske också att det kanske finns en uppfattning att kvinnor är känsligare för sömnbortfall eller liksom att man är förkyld eller någon konflikt eller att kvinnor skulle vara känsligare och mer påverkade av omständigheter än män.
Mm. Kan det vara. Sen är det ju faktiskt så att vi bygger upp ett sömntryck. Om det nu är så att vi leker med tanken att vissa kvinnor då har gjort mer. Ja, då är man ju mer, det blir som en balans där. Då blir det ökat sömntryck och ökat sömnbehov. Men jag tror att vi kan nog inte ta på oss kanske hela kvinnofolket här, men från individ till individ så är det säkert. Vi har ju lite olika sömnbehov, men också om man då har tagit ut sig och gjort så här mycket nu med alla våra krav som vi pratat om, då är det nog ett
Men sömn är väl också ett av de, kanske inte det första, men ett tydligt tecken på att man är stressad är att man får sämre kvalitet på sömnen.
Absolut.
För de här stressrelaterade sjukskrivningarna skulle vi ju kunna förhindrat antagligen några stycken av dem i alla fall. Så vad är det som det första tecknet som man ska reagera på? Är det till exempel sömnen då? Att man nu sover jag sämre och varför jag gör det?
Man behöver det är ett väldigt bra sånt tecken.
Mm.
Och för just att ofta när man då känner, om vi säger att man känner stress och otillräcklighet, som också är då ett tydligt symptom, alltså man känner. Det värsta då är ju om man gör precis tvärtom, att man helt enkelt naggar på sömnen för att hinna med. Och jag har så mycket så att jag får lägga mig 3 i natt. Då har man ju just tagit bort den där urviktiga återhämtningen. Så att i alla fall inte göra så som man annars lätt kan göra. Om man känner, jag hinner inte med allt. Och så naggar man. Det är ju ett varningstecken. Så då blir, vänta nu, den är helig. Sömnen är, det händer så otroligt mycket bra grejer på natten. Med återhämtning, uppbyggnad och massa bra saker. Så den ska man värna om.
Mm. Sen vet vi ju att det är bra att träna.
Mm.
Alltid ju för att må bra. Men det kan ju också bli någonting liksom i den här kravbilden.
Mm.
Man ska vara vältränad och framförallt kanske under småbarnsåren så är det ju svårt att orka och hinna.
Det är det där att till och med du vet, springa på ett yogapass kan bli en stress.
Ja.
Om man känner att det är sånt krav. Så det är ju en liten konst att göra saker. Att få till ett balans i livet men försöka då att det ska inte bli krav. Utan hellre kanske en liten hellre en promenad än att ruscha till ett pass som man har jättestressigt till om man har småbarn och så.
Mm.
Och det är väl också det som är kanske nackdelen om man känner sig stressad. Så kanske det blir att då hoppar man över träningen för jag hinner ju inte, jag har ju så mycket att göra. Mm. Och som du säger, då kanske man sover lite sämre.
Mm.
Så då har man ju verkligen inte fyllt på det här att främja hälsan. Man drar in på träning och sover sämre. Så kanske man tar ett glas vin också för att varva ner. De är ju verkligen inne i en ond cirkel.
Mm.
Så det gäller ju att ta hjälp i tider.
Mm. Och där tänker jag också, om jag tänker tillbaka då, från mina småbarnsår. Då vet jag att jag kunde ju få dåligt samvete i huvudet. Alltså tanken på att nu ska jag gå och träna. Oj, ska jag lämna dem? Jag har kommit hem här. Då krävdes ju verkligen det här mentala lilla kullerbyttan. Att vänta nu, jag måste tänka långsiktigare än så. Om jag ska vara en mamma som är kul för dem, då är det liksom, då är det värt att springa iväg på det där passet kanske nu. Även om de tycker, ska du gå nu? Men där får man ju ibland stå ut då med det där lilla obehaget. För att tänka att, men vänta nu, de kan ju inte förstå att mamma behöver det här för att vara hållbar.
Mm.
Nej, och det är ju lite som att tänka, när man åker flygplan tänker jag, då ska man ju först ha på sig syrgasmasken själv innan man hjälper någon annan. Så det där tycker jag är jätteviktigt, att man tänker på sig själv också, fyller på med sin egen energi och välmående. Så att man kan vara en bra kollega eller väninna eller partner.
Verkligen.
Mamma, så att man orkar med också.
Mm. Och nu har vi ju pratat om massa motverkande grejer här under samtalet, vad man kan göra för att må bättre. Men ska vi försöka summera någon sorts tipslista här på slutet? Om man har kanske en partner som man märker är lite i farozonen, eller om man själv känner att man är i farozonen. Hur ska vi göra för att inte hamna i den här, att vi ända fram till sjukskrivningen? Lena, du tipsade om de här sömnträningsprogrammen till exempel.
Ja, men jag vill ju slå ett slag då för de här hälsofrämjande tjänsterna som ingår i sjukvårdserbjudandet. Mm. Där man kan få hjälp både via samtalsstöd och prata med psykolog, hälsocoach och så vidare. Och man kan också göra olika hälsoprogram.
Mm.
Och det är som sagt för att främja hälsan och förebygga ohälsa så att man tar hjälp i tid så att det inte går så långt. Och jag tänker också på de här fantastiska bra artiklarna som du är med och delar med dig om, Gabriella. Jag tycker att de finns ju på vår hälsoportal. Så där kan man ju anmäla sig till att man prenumererar på de här när de kommer ut. Man hittar ju dem också i våran app Hälsa och vård. För det ger ju väldigt mycket bara att läsa dina artiklar och andra såklart också. Om hur man ska agera det här med acceptans och mikropauser. Så att, ja, jag skulle vilja slå ett slag för våra hälsofrämjande tjänster.
Sen tyckte jag att det var väldigt bra det du sa om det här med förväntningar.
Mm.
Alltså förväntningar på sig själv, förväntningar på vad man klarar av på jobbet. Men också förväntningar på sin partner. Om liksom, man kanske inte är så tydlig som man tror hemma.
Just det.
Hur viktigt det är att vi har rätt förväntningar.
Ja, men det är lite som att göra planen. Jag brukar tänka att det är liksom två huvudområden. Det ena är att göra en balanserad plan. Idag är det ju lite modernt också, med, istället för kostcirkel pratar man ju om mind platter. Att få lite av varje för hjärnan, med vila och fokustid och annat. Så dels sätta en bra plan och tänka igenom den lite. Och inte bryr sig så mycket om hur andras plan, om man säger, ser ut, utan mer liksom, vad passar mig eller min familj, så här, vad är fokus nu? Och sen att då, för att hålla den, då tycker jag ju mycket meditationsfärdigheter, alltså det här med att bli då psykologiskt flexibel, att stanna upp och se både mina inre tankar när jag kanske har då överdrivna krav eller jag jämför mig. Se sitt mentala chatter helt enkelt, som faktiskt kan hjälpa mycket. Så att stanna upp och se det, men inte nödvändigtvis då lyda det, utan snarare hålla planen. Så att man då inte styrs av vad man tror andra väntar sig eller tycker eller jämför sig, utan liksom håller sin plan. Mm. Mm. Det kan man träna då i.
Bra medskick. Mm. Mm. Men då tackar jag er för idag.
Tack så mycket.
Men tack så jättemycket.